Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby.
Och jag heter Konstantin Ekström.
Och jag heter Niklas Bredberg.
Trevligt att ha dig tillbaka, Niklas.
Tackar.
Vi har ju dessutom kommit överens om att du ska börja med din artikel.
Yes, första gången någonsin jag får börja, tror jag.
Är det så?
Ja, du brukar alltid säga så här, Gustav, att jag har äran att börja, säger du också.
Jaha, ja, men förlåt. Du, Niklas, du har äran. Nu har du äran att börja.
Ja, vilken ära. Och jag har rotat kring i ekonomipressen idag snarare än teknik- och datapressen då. Och där finns det en snackis som sticker ut mer än allt annat, och det är Nvidia. Och därför finns det såklart en massa artiklar på ämnet, men vi brukar ju välja en, så då har jag tagit en från teknikpressen då i alla fall, från Computer Sweden, där de skriver monsterrapport från Nvidia, AI-vågens stora vinnare.
Bam!
Bam, ja. Mm. Du pratade ju om Nvidia för ett tag sedan här, Konstantin, om deras marknadsandel, att den var monsterstor den också. Men det var så här att i slutet av februari då släppte Nvidia sin årsrapport och ekonomiska siffror, men redan innan de släppte den så var det ju väldigt mycket skriverier, väldigt höga förväntningar. Goldman Sachs, de har kallat den här aktien då för den viktigaste aktien på planeten. Den, nästan så att det öppnar för att det finns fler börser på andra planeter där. Men,
Det är spännande.
Fortune, de skriver så här då: den viktigaste aktien på planeten jorden. Wall Street tittar på och väntar på Nvidias bomb när AI-pacemakern rapporterar intäkter. Och Aftonbladet, det låter nästan som de har en uppesittarkväll. Ikväll svensk tid släpper Nvidia AI-omställningens draglok en ny rapport. Rapporten har makt att dra med sig börsen upp eller ner. Nästan hela världen är beroende av dem. Nvidia är sjukt viktig inom tekniksektorn för att veta var AI är på väg. Och den har stor påverkan på halvledarindustrin överlag. Den kommer att sätta standarden för börsen framöver, säger Mohamed Saleh. Och i och med så att marknaden då, eller de som styr kursen på Nvidia, de menar ju då att det här visar hur fort AI-utvecklingen kommer att gå. Det blir liksom temperaturmätaren på det. Eller pacemakern, eller dragloket som de säger. Så det slår ju även på andra branscher där man förväntar sig att AI ska stå för produktivitetsökningar och sådär. Fanns väl några röster då som varnade också för att de här att förväntningarna var alldeles för höga på den här rapporten då. Men så kom då rapporten då i alla fall. Och då står det så här då i artikeln då att Nvidia har meddelat skyhöga intäkter för det fjärde kvartalet, vilket ytterligare stärker drivkraften bakom bolagets stigande värdering. Resultatet visar på ett brett intresse för AI inom olika sektorer, inklusive företag, sjukvård och fordonsindustri. Och för att ta lite siffror då, så ökade intäkterna i fjärde kvartalet då. Då jämför man ju med fjärde kvartalet ett år tidigare, med 265%. Och för helåret med 126%. Och det stora tillväxtsegmentet för Nvidia, det är datacenter, där intäkterna då har mer än tredubblat jämfört med föregående årssiffror.
Det är väl liksom AI. Man vill ju ha i datacentrerna, ska det finnas möjligheter att träna och
det är
massa AI-modeller.
Det är där man köper sin AI-kapacitet, eller man ska säga. Jag har inte kollat exakt på vilka andra områden de har, men jag tänker att de har ju grafikkort till persondatorer och sånt där. Ja, precis. Så det är väl sånt då. Men det här är ju det som är mest kopplat till AI då, i alla fall. Det här tillväxtsegmentet då, det tekniska delarna i det här då, det är deras GPU-plattform Hopper Och sen så är det InfiniBand end-to-end-nätverk som då är någon form av kommunikationsstandard för. Jag gissar att det handlar om mellan olika sådana här CPU-enheter då. Ja, man kan ju tro, man kan ju tänka, eller CPU, GPU är det vi pratar om här. Och man kan ju tänka sig att en GPU-enhet är en liten krets som sitter på ett grafikkort längst bak i datorn eller så. Men deras hopper här, den är lite tyngre då. Den består av 35 000 delar och den väger 30 kilo. Den kallas för en AI-superdator av goda skäl. Det är, här är Jensen Huang som är vd för Nvidia som säger det här. Om du någonsin tittar på baksidan av datacentret är systemen och kabelsystemet häpnadsväckande. Det är det mest kompakta och komplexa kabelsystem för nätverk som världen någonsin har skådat. Säger han då. Det är mycket superlativ i det här liksom.
Ja, men 30 kilo alltså. Det är ju helt enormt tunga processorer får man väl säga.
Ja. Jaha, men det här var ju då en väldigt stark rapport. Men man vet ju aldrig, det kan ju vara så att marknaden redan har intecknat det här då. Och kursen kanske kan till och med ibland kan gå ner fast det visar bra siffror då. Men inte i det här fallet då, utan det var betydligt högre än förväntat. Och Nvidias marknadsvärde ökade med 277 miljarder dagen efter rapporten. Det är den enskilt största värdeökningen ett bolag någonsin har gjort på en handelsdag. Det är kraftigt och landar ju då på en värdering en bit över 2000 miljarder dollar. Man är därmed det tredje högst värderade bolaget i världen efter Microsoft och Apple. Man gick precis om Aramco som är Saudiarabiens stora oljebolag då. Och Konstantin, om du är sugen på att köpa en aktie så kostar den 10 000 kronor stycket. Och nu såg jag också att den har gått upp de senaste dagarna. Idag vid inspelningen så är den 8 mars, då har den gått upp 7 dagar i rad också. Senaste månaden har den stigit 32%. De senaste 3 månaderna 100%. Och på ett år har den stigit 300%. En bra fart.
Bra fart.
Vi skulle ha köpt många aktier när du pratade om Nvidia senast. Det hade varit en bra affär. Lite annat då om aktien. Den har ett PE-tal på 70. Det innebär, Konstantin, om du är sugen på att köpa hela bolaget. Då tar du 70 år för dig innan du har fått tillbaks pengarna från bolagets vinster. Då. Och om 70 år då är du 85 eller något sånt där. Har du tid att vänta så länge?
Nej.
Men det är ju någonstans, det är väldigt hög siffra. Det signalerar en hög värdering. Men det är ju också någon form av perfect storm av hög värdering. När man tjänar pengar, man har bra tillväxt. Och det är jättehög förväntan på framtida tillväxt.
Det måste vara någon spekulation här om att det ska egentligen bli på 20 år. Men
precis
när marknadsandelarna växer.
Precis. 70 år är ju givet att de gör samma vinst som idag då. Men där finns ju förväntan på att den ska öka.
Alla vill inte bli 70 år innan
Nej.
Man får ut pengarna.
Och så förstärks ju förstås av att man är total dominant i sin bransch då. Så det är ju inte så mycket risker som lyfts upp i de här då. Men det finns ju några och det ena är ju att det är ganska mycket leveransbegränsningar i halvledarindustrin. Det har man hört talas om och mycket geopolitik som kan störa det här.
Det är väl liksom att de behöver lite så här konstiga skuggmetaller eller konstiga såna här specialmetaller. Som de doppar ner i de här kisen i va?
Ja, och jag tror även själva produktionen av dem är begränsad. Du vet att Taiwan till exempel är en stor producent. Och att det är väl fler och fler som startar upp den här industrin nu. Som till stora delar har legat i Asien tror jag. Men det här med geopolitiska frågor, det är ju också att... USA har lagt restriktioner på export till Kina till exempel när det gäller det här och det påverkar ju såklart Nvidia som är där exporterar dit idag, men det gör ju också AMD och sådär. Ja, och sen är det väl den enda lite ytterligare en risk med det här. Det är väl det jag tror ni har varit inne på vid några tillfällen. Det är ju att det är fler och fler konkurrenter som ger sig in i det här. Liksom.
Mm.
Det är ju ofta när det går lite för bra i en sektor så blir det ju att det drar till sig fler som vill vara där. Liksom.
Mm.
Ja, de stora hyperscalen som de utvecklar ju egna för användningens egna datacenter. Microsoft lanserar ju här nu.
Mm.
Amazon har, jag vet inte vad med Google. Säkert.
Ja.
Mm. Men det är liksom att använda för eget bruk. Och det är lite i alla fall uttalat från Microsofts sida.
Ja. Mm. Nej, om det PE 70. Det betyder att det finns investeringsvilja
här,
i det här.
Ja. Jag har siffror här på att det står 77,66 till och med PE. Så att
ja, det går ju fort uppåt från att jag läste artikeln till att vi sätter oss ner här.
För det är, liksom, det är ju nästan det dubbla på Microsoft.
Mm.
Som ligger ju markant mycket högre.
Mm.
Så man kan ju tänka sig att det borde bli en liten dipp här snart.
Ja. De, som sagt, de är värderade idag tror jag till 2200 miljarder och Microsoft ligger på 3000.
Mm.
Så vem vet, det kanske inte dröjer så länge förrän de är det största bolaget.
Mm. Ja, de lyckas behålla sin marknadsposition. Så. Mm. Men man funderar lite grann på här, så här, det har ju varit en lite halvsömnig aktie egentligen fram till 2023.
Mm.
Det, så här. Är det tur eller skicklighet att det blev just dem? Men de har ju, alltså grafikkorten blev ju väldigt, väldigt viktiga.
Mm.
Tack vare det här. Men har de liksom, hur länge har de liksom, har de satsat på AI väldigt länge? Så att det är liksom ett del av det, eller liksom dras de med att det var liksom en lyckligt sammanträffande.
Ibland står man bara på rätt plats liksom.
Ja.
Ja, så att säga.
Mm.
Men, ja, jag är inte säker på det, men språkmodellerna slog ju igenom ganska nyligen. Och det kanske
tidigare har pratat om Intel och de här liksom, som egentligen har varit liksom lite större och gått bättre för. Men de är ju fokuserat på CPU-er och sådär. Och är ju störst på persondatorer, tror jag. Och de har varit liksom lite mer, nästan sett som lite mer nischspelade liksom, grafikkort, det är ju för... Ja, men utvecklare av kreativa yrken ska göra film och bild och dataspel såklart då. Mm. Glömma det.
Ja, jag vet inte. Jag tycker när man tittar i persondatorer och sådär, då har man i alla fall tidigare sett AMD en del och sådär.
Mm.
Men jag gissar att det här med datacenter och liksom massproducera AI-kapacitet, där har de vågat först och mest.
Mm.
Ja, men även innan det där, jag tycker liksom om man går tillbaka i tiden här, så det fanns ju en del som körde liksom olika AI-algoritmer. Och då känns det som lite grann att ja, men då tog man verkligen grafikprocessorer och körde på.
Mm.
Det måste ju nästan lite ha varit att det började så, att de råkade stå lite på rätt ställe. Och att det sen... tog fart därifrån. Ja. För känslan av.
Mm.
För det var ju från början så fanns det ju en del liksom pionjärer.
Mm.
Då körde man inte på de här datacenter AI.
Nej.
GPU-erna liksom.
Precis.
Väldigt mycket. Men det är klart, de har ju då hanterat det på ett väldigt bra sätt.
Mm. Men bara ge sig in i de här datacentren är ju stora investeringar och... Ja. Jag antar att man ofta behöver flera runt om världen och sådär för att få...
Ja, för jag tror de har ju sina, också sina superdatorer på några ställen i världen.
Mm.
Men det är ju lustigt liksom hur det inte har blivit några andra som har... Men den här liksom, den grundmarknaden där, gamingmarknaden, den måste ha varit bara för liten för att det skulle finnas två stycken stora hårdvarutillverkare, va?
Mm. Ja, de kräver väl inte... så enormt kapacitet. Det är mer många små enheter för att kunna köra lite mer lokalt och inte det här liksom storskaliga på det här sättet.
Ja, det är, vi pratar data i den nya olja. Nu gick det precis om oljebolaget här.
Mm.
Nu är AI hårdvara. Och AI hårdvara är nya oljan då.
Mm.
Eller är det halvledarmetallen som är den nya oljan då?
Jag tycker det är intressant också att ett hårdvarubolag, om vi ska kalla dem för det, kommer så starkt. Det har väl varit en trend lite grann att gå ifrån det, tycker jag, och tjänstifiera allting och sådär som ja, med Microsoft och Apple började som någonstans med PC i garage och så, och sen så har man gått ifrån det helt, kan man väl säga. Men det funkar att sälja hårdvara eller bara kapacitet, kanske man ska kalla det egentligen.
Mm. Ja, spännande. Mm. Ska vi gå vidare? Mm. Och
ja, nu har du äran.
Ja, men nu har jag äran. Fortsätta. Ja. Ja. Tänkte jag ta upp en artikel från blogg.fabric.microsoft.com. Så Fabric-bloggen på Microsoft. Den här från 9 februari. Rubriken är Announcing Fabric Copilot Pricing. Så de säger här i artikeln då, under januari 2024 annonserar man global tillgänglighet av public preview av Copilot av i Fabric. Vi har nämnt det tidigare här. Och haft det i något av avsnitten här tidigare. Men lite kort då, det är alltså, det finns ju en Copilot då, tillgänglig i Fabric. Den kan stödja i tre delar. Power BI, i Data Factory och i den här notebooks. Så man kan antingen få stöd i rapportbyggande och design. Eller så får man hjälp att bygga då integrationsflöden i Data Factory. Med hur man, det var mycket kring kommentarer och sådär också. Eller så kan man få stöd att skriva Python-kod i stort sett. För att hantera sina dataflöden. De säger det här. Copilot förbättrar möjligheter att transformera, berika och analysera data. Det minskar tiden till insikt, säger de här. Från och med 1 mars så är det klart hur mycket Copilot kommer kosta. Och kostnaden är kopplad till sin Fabric eller Power BI Premium kapacitet, säger de här då. Och då är det satt så här att 400 kapacitetsenheter eller capacity units sekunder av en 400, alltså kapacitetsenhetssekunder. Då får man 1000 input tokens. Man kan alltså skriva in i Copiloten 1000 tokens. Och då säger jag själv att det här motsvarar ungefär 750 ord. Och för output här också då. Då är det istället 1200 kapacitetsenheter för 1000 input tokens. Så det är lite dyrare. Om man nu ska liksom försöka sätta det här i något sammanhang då. Säg att man frågar om att man vill ha Python-kod som hämtar väderdata från SMHI till exempel. Och detta tar kanske 200 input tokens att beskriva för Copilot. Är det,
alltså en input token, det är en mening eller är det en,
ett ord ungefär.
Ett ord.
Ja.
Så det är inte en fråga som man skriver någonting och trycker
nej, på enter. Nej, precis.
Det är token, utan det är ordet. Ja. Oavsett hur många gånger man trycker.
Eller det är inte riktigt rätt. Det är ju liksom att en token är en del av ett ord. Så ord kan vara uppdelade i flera tokens. Det är typ en stavelse.
Särskrivning?
Ja, ungefär.
Okay.
Det är inte helt uppenbart hur de är uppdelade. Men det finns en sån tokenizer som man använder. Så det är ju liksom i en sån här AI-modell. Så laddar du in en massa parametrar. De parametrarna, det är inte orden utan det är tokens. Typ grundorden och så vidare kanske. Ja. Så att ungefär 1000 tokens blir 750 ord. Så. Mm. Eller snarare tvärtom då. Om du har 750 ord och så säger du nu vill jag att det här ska bli parametrar in i en AI-algoritm, så kommer det motsvara ungefär 1000 tokens in i den algoritmen.
Så det är fel egentligen att säga kostnad per fråga. utan det är på totala använda ord.
Ja, det beror ju på hur många, liksom hur mycket du skriver till den. Så varje, du får betala för varje, liksom hur lång instruktion du ger den.
Mm.
Ger du en kortare instruktion så kostar det mindre då. Så om du matar in den med 1000 sidor så kostar det mer då i sekunder på din fabric lösning.
Just det. Men om jag skriver en fråga på 500 ord och sen en följdfråga på 200 ord, då har jag använt 1000 tokens.
Ja,
yes.
Precis.
Du till och med jag med.
Vad sa du, 500 plus?
200, det är väl 700.
Ja, precis. Ja.
Mm. Mm.
Men det är ju olika pris också på ut och in. Så att man kan inte riktigt slå ihop det. Men om man säger så här. Vi kommer tillbaka till mitt exempel här då. Säg att man frågar om man vill ha Python-kod som hämtar väderdata från SMHI. Och detta tar kanske 200 input tokens. Du kanske beskriver alltså ungefär i 150 ord. Jag skulle vilja att du hämtar. Jag skulle vilja ha en Python-kod som gör det här. Använder det här REST API:et. Ja, beskriver lite grann sådär. Och så får man en kodsnutt tillbaka. Och den kanske inte är någon jättestor. Det kanske också bara är 200 output tokens. Då tar man de här 200 gånger då det här 400 för inkommande och sen delar på 1000. Och så tar man den här 120 då, eller output tokens 200, så får man ta gånger då priset för utgående. Då får man i alla fall, om man slår ihop det här, så får man 320 kapacitetssekunder för den frågan, om det nu skulle vara 200 tokens in och ut för den frågan. Och så får du ut en liten Python-kod för att hämta data från SMHI. Jag tänkte, det är lite intressant. Det här står också i artikeln, men nu går jag iväg lite grann här, för man vill ju veta också, vad betyder det här i pengar? Inte bara i, hur får man sekunderna till pengar? Så säg att du har gjort det här då. 320 capacity unit seconds. Och säg att du då har en Fabric F64. F64 kostar ju 50 000 i månaden. Innebär ju också att du får Power BI till hur många användare som helst som kan titta på rapporter. Inte skriva, men titta på Power BI-rapporter. Då kommer ju alltså de här 320. Det är ju 64 capacity units på F64. Så då är det alltså att du tar upp 5 sekunder av din F64 kapacitet. Helt enkelt 320 genom 64. Så 5 sekunder tar du av din totala då fabric kapacitet, givet att du har den här F64 då av fabric. Och för F64 betalar man ju 50 000 i månaden. Så det här motsvarar alltså den här belastningen då. Att få ut sitt, här har du din Python-kod för att kontakta SMHI. Om man gör om det då, det är 5 sekunder av den här som kostar 50 000 i månaden. Då blir det en kostnad på 10 öre.
Det var inte mycket.
Det är ganska bra. Säg att man, jag hade ju kunnat googla om hur man gör det här. Det är inte så att man sparar liksom hur mycket tid som helst. Men låt oss säga att man har sparat 2 timmars jobb i alla fall. Man kommer behöva fortsätta bygga på den här. Den kommer inte vara färdig, den här Python-koden. Men du kanske har ändå en början på det. Du har alltså kostat dig 10 öre och så har du fått tillbaka 2 timmars Python-utveckling. Om en data engineer.
Och en del av de här 10-öringarna går till Nvidia då kanske.
Precis. Det är en ganska bra business case för det här. Sen så måste man ju ha råd med alla de här 50 000 också. Och man ska ha andra skäl till att köpa så dyrt. Men det är ju bara ett exempel. Du kan ju köpa en billigare kapacitet också förstås. Och jag har ju chansat här lite grann. Det kanske är att de här tokens, det kanske kräver fler tokens för att skriva den här. Det vågar jag inte svara på. Men säg att det är 10 gånger dyrare. Då är det fortfarande en krona. Mm. Och så har du sparat kanske någon timmes jobb i alla fall. Det är ganska bra business case på det här.
Mm.
Ja, kan man följa upp då? Givet att man inte vågar lita på den här teoretiska beräkningen, så kan man ju också följa upp hur mycket kapacitetssekunder då som din Copilot har använt i Fabric. Och den dyker upp i den här vanliga kapacitetsrapporten som finns i Fabric, och då kommer den vara alla sekunder du använder den kommer vara uppmarkerade som Copilot in Fabric. Så att det går att följa i efterhand också och se att det stämmer med teorin. Det finns den här funktionen att man kan under perioder få högre kapacitet än vad man har köpt. Det känner väl alla till nu. Den här att man kan liksom strypa och så vidare. Du köper någon slags medel, säger man. Om man köper 64 kapacitetsenheter så kan den under en period gå upp i 70. Det är okej. Okay. Får man säga. Men vad man gör är att då kommer den bli svagare kanske nästa 10 minuter eller något sånt där. Så fungerar det på enligt Microsoft.
Finns det inte något begrepp överladdning? Men det kanske är något annat begrepp.
Ja, men det är väl
kanske
det.
Kanske pratar om bildmotorer här nu för sig.
Men... Ja, men, ja, det är ett bra ord kanske att använda här också. Så på något sätt så man kan låna kapacitet av sig själv i framtiden under en liten kort period. Om man har till exempel någon typ av dataflödesladdning som går och spikar liksom. Då kan man få ut lite extra. Men då är det bra att veta här då att den här Copilot ligger som, den är då kategoriserad som ett bakgrundsjobb. Så den kommer alltså in, den kommer vara den liksom aktiviteten som går ner om det är någonting som ligger och kör extra. Så då hamnar den här på hold liksom. Så att den är ju inte den som är i fokus. Alla regioner har inte tillgång till Copilot ännu. Men det är på väg och man kan slå på så att man kan använda en annan region för Copilot. Om man nu har Fabric i fel region då. Så är det en konfigurationsinställning.
Mm.
Ja.
Jag började fundera på priserna där och det var ungefär, vad sa vi för pris nu för hela frågan, där det var 10 cent.
10 öre ungefär.
10 öre. Ja. Och ställer man i snitt per person 10 sådana frågor om dagen, då blir det 1 krona som det kostar. Jag började liksom försöka att skala upp det där, för vad kan det kosta för en organisation? Mm. Om man har ett snitt på 10 frågor om dagen, det är väl inte helt orimligt.
Nej.
Och så har man 200 arbetsdagar liksom. För 200 kronor per person och år ungefär. Det är en ganska låg kostnad då. Och då... Ja, det känns relativt ofarligt.
Nej,
ja, det är liksom inte så här att det bara drar iväg och så du får en jättefaktur. Ja, det är ju ett väldigt stort bolag och väldigt många människor. Klart det blir en stor faktura, men... Det är inga enorma grejer, men samtidigt som du kan göra de här enorma tidsbesparingarna. 2 timmar här och var, då har du sparat in otroligt mycket på det.
Ja, och det är alltid en risk. Sen så kanske man har något case där man måste läsa in väldigt mycket data för att få en sammanfattning av någon långa texter i sin databas.
Men då är det nästan lite mer maskinellt. Nu tänkte jag på för... Alltså personlig användning ute i verksamheten. Så det är inte så att det bara kommer att dra iväg riktigt sådär utifrån det.
Nej, det känns överkomligt och som ett ganska bra business case som man kan få ut ganska mycket. Mm. Sen kommer man ju till frågan hur många timmar spar man?
Ja.
Det är ju en viktig fråga här. Och hur ofta har man sådana uppgifter där det här kommer spara tid så att säga?
Mm.
Om den är bra på att skapa Python-kod. Hur många gånger behöver man den typen av hjälp?
Mm. Men i och med att det är så relativt låg kostnad så då räcker det ändå hyfsat få case för att ändå få en bra ROI.
Ja, precis. Ja. Det känns som en ganska självklar... sak att slå på om man nu kör Fabric.
Mm.
Får man väl säga. Sen måste man väl ha den här F64-nivån va? För att den ska gälla.
Precis.
Så det är ju ändå en man måste ändå köpa ganska mycket. Även om du får i stort sett full tillgång då till Copilot. Mm. Så kostar det ändå 50 000 i månaden. Så förhoppningsvis har man ju andra skäl varför man har skaffat sig F64 då.
Mm.
Men då har man ju i stort sett, det kommer inte belasta så mycket. Sin Power BI eller Fabric lösning.
Ja, precis.
Och kanske att det ändå, om man nu kan räkna på att det är 10 timmar i månaden, så kanske det också påverkar att man faktiskt går upp på F64 och tar den här och kostnaden till 50 000 i månaden.
Mm.
För det är ju en ganska, det kan bli en rejäl besparing då i arbetstid sen. Ja, jag tyckte det var lite roligt. Man tycker så här, så det blir inte riktigt på riktigt förrän man ser vad saker och ting kostar. Och nu har vi den här Copilot-kostnaderna också. Vad de tar i kostnad.
Mm.
Så det är ju kul.
Mm.
Finns det något sätt det kan spåra ur på det här? Att man ställer en fråga på ett sätt som gör att det blir jättedyrt?
Ja, den tar ju bara kapacitet som du redan betalar för.
Mm.
Så att det blir ju, jag tror inte att den belastar på det sättet. Du har väl antagligen, du har ju den här 50 000 i månaden. Och sen så blir det snarare att du belastar så att du kanske inte får köra andra grejer.
Ja, just det.
Men då ligger den ju lågprioriterat också. Så att det borde inte vara att du kan störa allt för viktiga saker i alla fall. Men ja,
vänta, missade jag det här nu. Är det inte kostnaden utöver de här 50 000?
Nej, men du betalar ju för de här kapacitetsenheterna.
Mm.
Så att det här ingår ju i, utan det här är ju så här, snarare så här, hur mycket av den kapaciteten tar du och använder till Copilot?
Ja, just det. Så om man överanvänder den fullständigt, då har man ingen kraft kvar att ladda sin data.
Ja, precis.
Sen kanske inte det kommer hända, men i teoretiskt sett så det är inte så att det kommer en extra faktura, utan du betalar det du betalar och sen så väljer du att använda den, förbruka den på ett annat sätt inom. Just det.
Ska vi gå vidare till nästa?
Mm. Ja, det gör jag.
Ja.
Ja, trevligt.
Har du den äran?
Till slut så. Alltså, nu kan det låta som jag kanske är lite sent ute här. Men till mitt försvar så är det egentligen inte så farligt. Bara någon vecka så där. Men och eftersom vi spelar in just detta avsnitt lite granna på förhand, så kan det verka som att jag är den sista mannen på jorden att notera att Frank Slootman har klivit av som vd för Snowflake. Den 28 februari så meddelade Snowflake att Slootman lämnar över vd-uppdraget till Sridhar Ramaswamy. Men Slootman försvinner inte helt och hållet. Han stannar nämligen kvar som ordförande. Slootman har varit vd för Snowflake sedan 2019 efter 6 år på ServiceNow. Som också fortsatt att skörda framgångar även efter hans avgång genom en omsättningsökning från 1,5 miljarder dollar till nästan 10 miljarder dollar. Så de tjänar pengar de med. Och han sa så här någon gång: "We put ServiceNow on the rails. We've done that with Snowflake as well." Härligt amerikanskt. Man ska inte vara för ödmjuk. Så hur tog det här beskedet emot då marknaden? Ja, alltså på marknaden så var väl stämningen inte helt på topp. Samma dag som nyheten publicerades så skedde de största avyttringarna sedan IPO'n 2020. Aktien dök 18%. Och per idag, 8 mars när vi spelar in, så har inte kursen återhämtat sig nämnvärt i alla fall vad jag kunde se. Medan tillkännagivandet orsakade oro på Wall Street sa Slootman till CNBC att han inte var orolig för en våg av Snowflake-anställda som skulle följa honom ut genom dörren. "This is not a personal cult, okay?" sa han. Svar på tal därmed. Och Snowflake, det var ju det tredje techbolaget som Slootman ledde genom en IPO-process. Efter Data Domain 2007 och ServiceNow 2012. De säger i artikeln att Snowflake är klart Slootmans största framgång. åtminstone på personligt plan. Vid tiden för IPO:n så kontrollerade han ungefär 6% av företagets aktier och ägde 10,6 miljoner aktier den 9 februari i år. Eller då. En andel som för närvarande är värd cirka 2 miljarder dollar. Ja, så han behåller ordförandeklubban men lämnar över vd-jobbet till Sridhar. Och då kan vi undra, vem är han nu då? Vi har faktiskt haft honom, vi har pratat om honom någon gång faktiskt förut. Han har varit ganska aktiv. Men om vi tar det lite från början här, jag var tvungen att göra ett grundligt arbete och kolla upp, för det måste man ju känna till. Sridhar, han är född 1967 i Indien och har en PhD i Computer Science från Ivy League-skolan Brown University. 2003 började han på Google, där han arbetade med backend kring AdWords. För att sedan bli 2013 bli befordrad till Senior Vice President of Advertising and Commerce på Google. Jag älskar långa titlar. Och tiden på Google, den var framgångsrik. Under hans tid vid rodret ökade försäljningen av annonsprodukter från 1,5 miljard dollar till över 100 miljarder dollar. Det är bra. 2018 så lämnade han sedan Google för att bli partner på riskkapitalfirman Greylock Partners. Året därpå så grundade han bolaget Niva, som skulle vara ett alternativ till Google sök. Det är ingen liten liksom elefant han tog sig an här. Och tanken här, kanske lite paradoxalt nog med tanke på hans tidigare jobb, eller kanske inte. Det var ju då att Niva skulle vara en prenumerationsbaserad affärsmodell då, med fokus på privacy istället för Googles annonsstödda modell som där man bygger på att samla in data om alla användare. Så nu skulle man bara betala för att hålla sig fri från att bli trackad då. Och det gick bra till en början. De fick in 77,5 miljoner dollar från investerare och lanserades i USA 2021. Året därpå i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Men det skulle visa sig vara ganska svårt att få användare att byta sökmotor. För Google är ganska dominerande, får man minst sagt säga. Jag vet inte riktigt vilken marknadsandel de har. Vi tog upp det någon gång, men mycket stort är det i alla fall. Det är inte så att Edge till och med hade, eller Microsoft, så har vi något tillfälle att de inte ville, inte riktigt kunde mäta sig.
Hur mycket tog de betalt? Har du koll på det?
Ingen aning faktiskt vad kostnaden var. Man kan använda något gratis eller betala en krona. Det så här, och gör samma sak. Jag vet inte, Google kanske till och med kan gjorde det bättre. Men de har ju liksom lagt mycket tid på och funnits länge på utvecklare. Så att det är klart. Men där kunde det ha slutat. Men så i maj 2023 så annonserades nyheten att Snowflake köper Niva. För att accelerera sökfunktionaliteterna i molnet genom AI. Jag får säga, det kanske vi var inne på det lite grann tidigare. Men det är inte första gången som ett techbolag har tagit fram en teknik. Men kanske inte riktigt hittat exakt rätt fack eller rätt marknad. Och sen så öppnar det upp sig och blir helt rätt. Så det kan vara någonting jag var först helt fel och sen bara var helt rätt. Logiskt va?
Ja. Var det i samband med det här köpet som vi pratade om det i podden förra gången eller?
Nej. Det är hans aktiviteter inom AI på Snowflake.
Mm-hmm.
För sedan han joinade då i maj 2023 så har han verkligen inte suttit på händerna. Han, alltså Slotman gjorde ju liksom en ansträngning att lära känna Sridhar och placera honom på, i den mest kritiska rollen vid den tiden. Ledare för dess AI-delar. Och bland annat så ledde han lansering av Snowflake Cortex. Som är liksom Snowflakes liksom AI-kärna. Eller AI-paket liksom. Så däribland har vi pratat om honom. Då han kommit det. Upp. Och den har kommit nu i public preview nu. Så man kan använda det. Superhäftigt. Man kan skriva en select-sats. Och bara skriva translate. Eller ställa frågan på datan. direkt i selekten. Så man vill inte hålla på med något annat, utan det blir som en function. Alltså du har typ som den här sum eller min eller average. På samma sätt så kan du skriva en fritextfråga på ditt data.
Jag skulle vilja summera alla ordrars försäljning.
Ja,
eller... Och så får man en SQL som gör det.
Ja, eller att du sammanfattar fritextfält.
Mm.
Vad handlar det om? Du kanske matar in långa och då får du ut liksom en... Ja, men du behåller ju fortfarande granulariteten, men du har fått ut vad handlar detta om?
Eller hur så många är positiva till våran...
Det, där finns till och med sentiment, finns som en egen funktion. Men man, om man har massa små order, massa enskilda ordrar, kan man liksom aggregera alla kommentarer på dem till vad handlar den här, hur har det gått för den här ram eller liksom huvudet liksom på huvuddelen. Side note, men så det har jag hållit på med. Men sen var jag tvungen att gå in på hans LinkedIn. Och han är en betydligt ödmjuk människa. I det här fallet från det. För hans, det står nämligen 9 månader. 9 months learning Snowflake. Sen står det CEO.
Hade han tagit certen innan han blev CEO?
Ja, det kanske är på sin plats. Ja,
det var ödmjuk. Vi hade ju CIO:n här som tog 30 dagar att lyssna först.
Ja.
Tog det var 40 dagar.
Nej, 30 dagar. Ja. Och sen 30 dagar planering och sen 40.
Ja. Det är ändå ganska länge då. För...
9 månader. Ja. Mm. Men det är svårt att bara lyssna och sen lansera hela liksom kärnan. Det är nog lite mer den här sönderslagna 100-dagarsmodellen där man liksom gör lite saker och inte bara sitter still och lyssnar och planerar ett hörn och sen så, nu har jag en ny plan. Vad tycker ni? Nej, spelar ingen roll. Men sådär. Så att, så är det ju nu då. En analytiker på Deutsche Bank skrev i veckan här att det är utan tvekan oroande att se Slootman, som har en imponerande meritlista och är väl ansedd bland investerare, att avgå efter 5 år på posten. Och han skriver, men den här analytiken skriver också att ingen har mer på spel i Sridhars framgång än Slootman själv, som fortfarande är en av företagets största investerare. Så att det är tydligen någon han verkligen tror på.
Mm.
Men det kanske kan vara så att han är liksom lite uppfattas som lite doldis, även om man själv har liksom en tydlig meritlista på saker han har uppnått, så han kanske är liksom en doldis för marknaden och kanske inte har samma förtroende som Slootman som har.
Nej, hans den här liksom ett antal bolag som har gått så bra. Det är ju, det är svårt att hitta liknande personer.
Mm.
Men spännande.
Ja.
Det känns ju ändå helt rätt här med, som de säger här, att det är den här personen som har jobbat med AI som blir högsta hönset. Mm. Det säger ju någonting också vad Snowflake satsar på här.
Ja, och frågan är kanske liksom platsen de har nått på marknaden. För Inge Slootman, han är ju säljare. Mm. Som supertech-säljare. Han är liksom super sales person. Medan Sida kanske är liksom lite mer
produktutvecklare.
Ja, eller den här supertech lead. Och det kanske beror på liksom vart de är nu. De har nått en position på marknaden där de syns och de liksom har nått där att fokuset kanske inte ligger på bara kränga, utan att förfina produkten och liksom att det, de har nått det momentum de behöver med sälj, så att de behöver inte, de kan fokusera mer på liksom produktutvecklingen och på AI-bitarna.
Ja, det blir spännande att se vad det betyder.
Mm.
Det framgick ingen sån förklaring. Det var mer att han gick i pension, va? Som var förklaringen till varför han slutade.
Ja, 65, det är pensionsålder.
Ja, ja.
Deltidspension då. Han är ju kvar som ordförande. Mm. Men det är ju ändå en titel som kräver en del arbete, va?
Speciellt i
sådana här stora företag.
Mm. Ja, var det Rupert Murdoch eller någon som han satt kvar tillsammans 90 som ordförande. Mm. Så att det, man kan sitta där länge.
Ja.
Mm. Ja. Pensionärerna måste ha någonting att göra på dagen. Mm.
Men det kanske är som du säger, att de kommer in i en annan fas nu, Snowflake, och behöver en annat ledarskap för det.
Mm.
Han verkar ju vara just det här, man har gjort så många IPO-er, växa fort och liksom etablera en position och sådär. Så det kanske är en ny fas nu då.
Mm. Mm. Och de har ju ett väldigt nära samarbete med Nvidia. Mm. Jensen Huang, som är vd där på Nvidia. Han var ju till och med på Snowflake Summiten i somras.
Mm.
Hade liksom gemensam dragning eller liksom diskussion med Slutman på scenen.
Ja, spännande.
Mm.
Ser vi fram emot vad det betyder.
Mm. Mm.
Får tacka för veckans avsnitt då, för att ni har lyssnat idag också.
Mm.
På återseende nästa vecka.
Ja, hej då. Ja.
Hej då.
Hej då.
Klockan fem, det är mörkt nu igen, som om idag är en repris av igår. Släpp mig ändå upp, känns som bli i min kropp, och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd, ja den tanken blev glömd, jag skulle köpa mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen? Smokoff spelar allt ingen roll. Drick precis som du vill.